mycket varmt välkomna till Offsides podcast denna EM-vecka. Mm. Anders, nu börjar det här på, på fredag.
Ja, jag är på tån.
Boots on the ground, som de säger i fotbollskanalen.
Du har gått ut och sagt det säkert 10 gånger här på morgonen.
Boots on the ground, Bengtsson!
Ja, de börjar ofta sina avsnitt så. Lund och Sundberg och Martin Pettersson.
Du fortsätter lyssna?
Ja, absolut. Ja, den ger mig bra information och jag sätter igång lite tankar. Och, det är väl bara lite tugg som är trevligt att ha, som får upp pulsen. Men de kör ofta boots on the ground när de börjar.
Det är Lund som kör det, eller?
Boots on the ground!
Boots on the ground!
Ja. Och jag vet inte vad det är. Det är väl en militärisk term, va?
Får man väl säga att det är,
soldater, vi har soldater på plats.
Nu har vi landat, nu har vi anlänt. Nu jävlar är det dags att gå ut och jobba.
Just det, presidenten får reda på, kanske i the situation room, någon säger att nu har vi boots on the ground. Mm. Våra killar är på plats.
Ja, så är det. Ja. Jag blev lite förvirrad. Jag satt och kollade på Johan Kutschukaslans serie, ett avsnitt, en timmes lång avsnitt. Där han har besökt Kulusevski i Turin. Han har besökt Isak i Spanien och han har besökt Albin Ekdal som bor så jävla fint, Johan, i Genua. Otroligt fint. Så här klassisk gammal italiensk fin villa. Det är så här stora fönster, stora balkongdörrar. Och så kliver man ut i den här grönskande, prunkande trädgården som har en jättefin pool och så utsikt över hela Genua, havet, det blåa, det är så fint.
Som om Anders knackar på där så behöver han bara ta ett dopp och en espresso och sen kan han åka hem. Det behövs inte dräneras.
Nej, ingenting alltså. Och sen så är det Kristoffer Olsson i Norrköping.
Ja, just det. Ja. Så då har vi Genua, Turin, San Sebastian och Norrköping.
Nej, man.
Ja, men de var inte i Krasnodar.
Nej, det var det inte. Men Kulusevski bor också fint. Han har en jättefin takvåning i centrala Turin. Ja, kanonfint. Men därför blev jag lite förvirrad. För jag såg Kulusevski la upp ett Instagram-inlägg här igår söndag. Där jag fick känslan, fan är han på sin fina terrass i Turin? Jag trodde inte. Hade han satt sina boots on the ground i Turin?
En dag.
En dag.
Men jag tror de ställde in ledigheten där. Uh-huh. För att det inte skulle vara mer liksom, risk för läckage och ut i eventuell pandemi igen. Uh-huh. Var det inte helt enkelt på någon takterrass på hotell i Stockholm? Det var ju vackert väder i helgen.
Ja, de har väl inte checkat in på Göteborg än. Jag tänkte vi ska återkomma till det. Sankt Jörgen, när de nu ska bo då i veckan.
Ja, de är väl säkert där nu när man lyssnar på det här. Ja. Men du såg det här
i alla fall. Han ligger på en terrass, läser en bok, Johan.
Mm, det är trevligt.
Det är inte vilken bok som helst. Den här boken har jäckat mig, får man säga. Det är Munken som sålde sin Ferrari.
Mm. Nanne Bergstrands gamla favoritbok.
Ja, och Texas Johansson.
Ja. Förlåt, får jag bara fråga här. Munken som sålde sin Ferrari.
Ja.
Vi har kommenterat den tidigare. Jag har alltid tänkt att det är en självbiografi / självhjälpsbok. Ja, att man ska bli inspirerad om vad som är viktigt här i livet. För det är väl den här klassiska historien med någon som lever ett framgångsrikt men väldigt stressigt liv med mycket pengar och i full fart.
Med en Ferrari.
Ja, precis, med en Ferrari. Och får en kris och sen ska hitta sig själv och inse vad som är viktigt och kanske söka inuti istället för yttre världen eller sådär. Mm. Vilket är ofta så här ett klassiskt sommarprogram kanske.
Ja, det är precis det här denna boken handlar om.
Ja, men det är där jag inte får in då själva titeln.
Nej.
Munken som sålde sin Ferrari. Var han då en munk som hade en Ferrari och sålde den? Det tror jag ju inte.
Nej.
Det hade ju varit nästan mer spännande. Vad är det för munk, tänker man, som blåser runt i en Testarossa eller vad det nu kan vara. Men det är väl då en person som hade en Ferrari.
Ja, sålde den innan han blev munk, tror jag.
Ja, eller åkte han och flörtade lite med buddhismen kanske. Och sen så, vad har han officiellt munk? Jag undrar, är det här en lite av en gangstertitel?
Ja, jag tror det.
Lite för han var väl då... Han kan ju inte ha varit munk när han sålde Ferrari. Nej. Det är väl det som är grejen.
Ja, att det
han
är
sålde
en av de här sakerna som jag har tänkt alldeles för mycket på. Det tror jag. Ja, det är Robin Sharma som har skrivit boken. Och det är väl inte heller självbiografiskt med reservation för att jag kan ha fel. Jag tror bara att det är liksom en påhittad story som är...
Ja, det är det.
Ja, men jag tror att det är det som är så.
Vad konstigt, för det finns ju flera sådana. Jag tycker det är ofta en formulär, ett A-berättelse om att söka...
Översatt till 30 språk.
Ja.
Sålt till många miljoner exemplar. Gissa vem som har blurbat boken.
Alltså någon som har hyllat den på omslaget typ. Men hur ska jag, det är inte Nanne Bergstrand i 30 olika länder. Det hade man gillat.
Det är inte långt därifrån.
Det är roligt.
Paolo Coelho.
Ja, men jag trycks nu på grekiska och så är ändå Nanne Bergstrands blurb.
Toppenbok.
Men oavsett, vi vet inte riktigt om det här, den kanske är skönlitterär. Men tanken är väl ändå att man ska bli inspirerad, va?
Ja, det är ju det som jag tror. Och grejen var så här, Texas, back in the days när han var spelarkrönikör. Jag skrev reportage om honom också när han var bänkad i Halmstad. Så vi hade mycket kontakt, vi har fortfarande kontakt, men väldigt mycket kontakt. Och han propsade på mig den här boken. Jag ville inte från början, men jag kände jag måste vara schysst här mot Texas. Han har tjatat så mycket så jag beställde hem boken. Fick hem boken och började läsa boken. Efter 10-15 sidor tänkte jag, jag kan inte läsa den här boken. Så den står kvar i bokhyllan hemma. Jag kan skänka den till någon, jag lovar att jag gör det. Men då får man också höra av sig till podcast@offside.org med en väldigt bra motivation varför man just ska ha den här boken. Och då skickar jag den.
Den passar ju uppenbarligen många då. Det är ju en storsäljare. Mm. Bara att det inte passar just dig. Nej. Men vi älskar ju Texas. Men man får väl också säga att Texas Johansson, både när han spelar och lite efter, har en personlighet som gör... Man skulle ändå kunna se honom i en liten livskris, så är han lite mottaglig och med en sekt. Mm. Han är lätt påverkbar för nya influenser. Han är öppen för nya influenser. Han har ju testat många... kanske väldigt speciella dieter. Mm. Och liksom inte se hur kan jag lyfta mitt liv lite till. Mm. Det går ju inte man själv att tänka på. Man har inte tid. Liksom.
Ja, mycket sådana små saker som man har. Så om han går runt på Ica i Halmstad. Och han ska köpa avokado. Och så är inte avokadon tillräckligt mogen. Och så kan han, menar han då, kan man bli knäckt av det. Men då har han det här att de går och knyter näven för sig själv. Kom igen Texas, skit i det. Skit i att avokadon inte är mogen. Och så går han vidare.
Jag har väldigt svårt att känna igen mig i det. Jag köper ju allt. Jag menar bokstavligen då, jag köper ju avokadon. Nu råkar den vara lite dålig, men jag får äta den ändå. Men har du pressat Texas på varför han gillar boken så mycket?
Ja, gjorde det här faktiskt. På morgonkvisten när du gick runt här och snackade om Boots on the Ground. Så passade jag på att skicka ett sms till Texas. Och så skrev jag, du måste bara förklara, du får typ 3 meningar på dig. Varför är den här munken som sålde sin Ferrari så himla bra?
Apropå att du såg den i Kulusevskis händer.
Precis.
Då.
Mm. Då svarade han så här, den innehåller konkreta exempel på hur du kan förändra ditt liv till det bättre. En Division 3-spelare kan bli en allsvensk spelare. Lite så. Sen skickar han, har du läst den? Nej. Och så skrev jag, ge mig ett konkret exempel på vad man kan göra utifrån boken. Det svarar inte på. Jag måste in i möte. Han skriver, läs den. Den får dig att sluta snusa om du vill. Skriver han.
Ja, men är det lite av det här då att alltså, du kan mycket mer än du tror. Sök i dig själv då.
Mm. Jag tror att det är så.
För vad han sa, en Division 3-spelare kan bli en allsvensk spelare. Mm. Med hjälp av munken som sålde sin Ferrari. Då borde jag ju ge den här till mina killar i MIF. I Division 2. Kulusevski har ju kommit väldigt långt. Och skulle man liksom tro på, alltså historien är ju då någon som på ytan har väldigt mycket, framgångsrik, men det är inte riktigt lycka va? Och söker någonting annat egentligen. För Kulusevski har ju lyckats, minst sagt. Han spelar ett av världens bästa lag i Juventus.
Han har en jättefin takvåning.
Han har uppenbarligen en jättefin takvåning i Turin. Mm. Men där skulle det vara då att han, snarare att tränaren borde bli lite rädd då, att han inser att det är ju inte värde. Jag ska ju hem och spela i älgarna. 2 gånger i veckan, hinna fiska, njuta.
Absolut.
Är det inte så man borde se det?
Livsfarligt. Ja. Så jag blir en allsvensk spelare, division 3-spelare.
Ja.
Du så det.
Akta er för munken som sålde sin. Den är bra på vägen upp, men farlig när man är på toppen.
Ja, nej, men i Kulusevskis program så blir det också så att Kulusevski nämner lite förbifarten så just när han pratar om vilken typ av böcker han läser. Då förstår man också att det är lite av den här självhjälps typen av litteratur som man är inne på. Psykologi och hur man kan bli för ännu starkare psyke och så här.
Mm. Visualisering och så kanske.
Precis. Men den här boken, jag låter ut den som sagt. Hör av er. Jag vill bli av med den.
Ja. Men får se om man blir, om man skulle bli bänkad av Janne. Mm. Om man kan. Och i fotbollskanalen On Tour så spekulerades det lite efter matchen mot Finland. Nej, förlåt. Armenien. Han startade ju där tillsammans med Alexander Isak på topp.
Ja, och, en av dem bättre på plan.
Han var bra. Han var väl kanske snäppet bättre än Isak.
Mm, absolut.
Ingen av dem gjorde mål. Men de undrade lite, de var lite konspiratoriska då, Boots on the Ground-gänget. För Kulusevski hade tidigare, ja, du vet när han, det var väl i höstas när han inte fick spela, så hade han en del fräna kommentarer direkt efteråt om att han tycker att han borde ha spelat. Nu har inte jag sett den här, men det kanske du vet då, i intervjun med Kücükaslan så sa han att han såg sig själv som en startspelare enligt Boots on the Ground-gänget i alla fall. Men däremot, efter matchen mot Armenien så hade han varit ganska ödmjuk när han hade talat till pressen och inte sagt att han krävde att spela eller så. Och då undrade de, har Janne möjligtvis redan snackat med med Kulusevski om att det är viktigt att vi har en enad front utåt, och att han kanske till och med vet att han inte kommer få spela mot Spanien, men du kommer få spela senare, men mot Spanien kommer det bli mycket defensiv och där kommer du inte spela, så liksom kan vi försöka ha igen. De undrade, har de redan haft ett snack där kanske? Du. Satte Janne Munken som sålde sin Ferrari i händerna på Kulusevski?
Ja, du, det är så det är ju. De har haft ett sånt riktigt omvälvande samtal med Janne. Och sen så, ja, det är så. Och så sätter han sig i sin ensamhet, solen är på väg att gå ner över då kanske Stockholm. Sätter han sig själv, han lämnar lite grann grabbarna där nere i restaurangen och i PlayStation-rummet. Går upp och sätter sig där och så slår han upp den här munken som sålde sin Ferrari. Efter det här samtalet med Janne. Allting, cirkeln är sluten nu.
Ja, så kan det vara. Ja. Alltså det verkar inte vara vårt typ av böcker, men vi får, det är ju kul att Kulusevski läser.
Petar han in en balja mot spanjorna så är det värt alla pengar i världen.
Ja, packar han med då böcker till, fick man se det i programmet? Till...
Ja, det var också så. Kutschikasslar noterar när han är hemma i då, den här fina takvåningen i Turin, jag säger det med eftertryck, så är det en väska som Kutschikasslar öppnar upp lite grann för att han ska väl precis då resa till Båstad. Vem är det som tycker det var kul att vara i Båstad?
Granen.
Och ser då att det ligger ett nedpackat PlayStation. Och så nämner Kulusevski, alltså lite böcker och så här. Så tänker jag, fan, det där blev mig skitnyfiken. Vad är det för böcker? Men jag tror att Kulusevski var mer nyfiken på vilka PlayStation-spel det var.
Ja, men det kanske många vill veta också.
Absolut.
Tänk om munken som sålde sin Ferrari kommer släppas som PlayStation-spel. Så man kan förena båda. Ja, det var det. Ja, härligt. Det är sånt som vi intresserar oss för. Det här avsnittet, det gör vi i samarbete med Volkswagen. Och det är ju passande eftersom de också sponsrar sommarens stora fotbollsfest EM. Volkswagen hoppas på mycket spänning, fantastisk underhållning och inte minst massor av vackra mål. I fotbollens dramaturgi ingår ju också att hålla nollan, och det gäller även i matchen mot klimatförändringar. Volkswagen menar att vi måste hålla siffrorna nere, och där har den nya generationens elbilar en stor roll att spela. Volkswagen ID3 och familjesuven ID4 går på 100% el. De kommer långt mellan laddningarna och dessutom byggs de helt koldioxidneutralt. Laddar du med förnybar el minskar du klimatavtrycket och hjälper till att ta oss en bra bit på vägen mot noll koldioxidutsläpp. Och vill man veta mer om Volkswagens laddbara modeller, går då till volkswagen.se.
Sankt Jörgen nämndes i förbifarten, Johan.
Just det.
Det är ju där då spelarna, det är inte så långt ifrån oss. Hisingen här i Göteborg.
Nej, det var en bro bort ungefär.
En bro bort. Också bara ett vristskott från Jörgen Lennartssons hem.
Just det.
Han bor där i de kokarna också.
Han har inte blivit sankt än. Vad roligt. Istället för sir. Så. Du kan ha riktigt bra i HF så kommer han bli sankt.
Ja. Och där är det Boots on the Ground-gänget säkert idag. Och snurrar runt. Presskonferens och grejer. Laul ligger väl inte och hoppar i några sängar och sådär som han gjorde förr i tiden.
Nej, svårare att komma åt och dessutom ännu tuffare nu med pandemireglerna.
Den hade varit jobbig. Laul står och hoppar.
Precis när kulan kommer in med sin bok.
Ja, just det. Ja, men vi har ju faktiskt vi har observerat när tidigare landslag har bott på Sankt Jörgen. Vi har väl en liten blänkare. Johan, du har det numret framför dig där. Vad var det nu? Var det Tysklands landslag som hade
varit? Ja, det var inte spännande då, för Tysklands landslag bodde just på samma hotell, Sankt Jörgen, på Hisingen, när de spelade en träningslandskamp mot Sverige på Ullevi. Jag tror att det var den matchen som var efter Sverige hade blivit duktigt överkörda ner i Amsterdam. Mm. Så skulle man försöka hitta lite självförtroende igen. Det var en tråkig, jag undrar om det blev 0-0. Skitsamma. Där bodde tyskarna då. Och det speciella då var att när en anställd på hotellet skulle liksom plocka undan eller bara vara på jobbet, och när tyskarna hade dragit, så upptäckte han att de hade glömt någonting där. Mm. Nämligen en mapp. Mm. De är alltid nyfiken på.
Otroligt otyskt.
Verkligen. Den personen måste ha fått sparken redan på vägen hem.
Ut!
Nej, det går inte. Det var inte vilken mapp som helst. Jag har en liten bild på den då. Det står då EM Scouting 2012. Sveden.
Tydligt.
Ja.
De jobbar tydliga rubriker.
Ja, jag tror att det här är kanske 2011. Men minnesgoda lyssnare vet ju att sen mötte ju Sverige Tyskland i det stundande. Det här var väl ifall vi skulle få Sverige i EM som stundade. Det fick det inte tyskarna, men däremot möttes ju Sverige och Tyskland i VM-kval sen. Och inte minst i den här 4-4-matchen i Berlin. Och i den här mappen då så är det en genomgång av Sveriges alla lagdelar. Och vi pratade då med den här anställde som heter Robert Johansson, han som hittar den här mappen, som berättar att jag kom över en tjock mapp som tyskarna lämnat kvar på hotellet efter träningsmatchen mot Sverige. Först tänkte jag att det mest var ett roligt minne, men när jag bläddrade i den såg jag att den innehöll analyser av Sveriges alla lagdelar. Så vad gjorde Robert då? Han skickade den till förbundet, upp till Lasse Richt tror jag. Dåvarande landslagschefen.
Ja, påfunnet.
Ja. De var försiktigt positiva när de fick mappen, säger Robert då. Sen hörde han ingenting. Men sen kom då det här miraklet i Berlin, 4-4. Och då mejlade han Richt och frågade om han hade använt mappen. Och Richt hade svarat att vi plockade fram den i halvtid. Det smiley tydligen från Richt där också.
Ja, på gott humör, ja. Richt, den dagen.
Ja, och man ska ju kanske inte dra för stora växlar av det här. Men det bidrar ju till någonting då. Att Sverige kom över tyskarnas hemliga mapp. Som du säger, mycket otyskt att lämna den. De ska ha ordning på grejerna. Och här på Sankt Jörgen, där har ju även andra. Jag undrar om inte Milan bodde där. Någon av de här lite mer jippoaktiga klubbmatcherna som spelas ibland på sommaren. Och så bodde Manchester United där. Och då hade också den här Robert hittat lite rester. Men då var det ju mer av fritidskaraktär, för han såg då lite block och så där Manchester United-spelarna hade lekt hänga gubbe.
Just det.
Vilket man blir glad av i PlayStation-tider.
Ja, man lekt hänga... hade gärna velat veta vilket ord det var de hängde gubbe med.
Ja, det vet du ju. Va? Kommer du inte ihåg det?
Nej, vad var det?
Svaret var Landon Donovan. Det var han som var hängd. Mycket, för han framställs ju ofta som en person alla gillade också. Men honom ville United-spelarna hänga.
Landon Donovan. Ja, det piggar upp.
Jag tror granen hade kunnat tänka sig att köra lite hänga gubben.
I Båstad.
I lag. Ja. Lite hets.
Ja.
Det tycker han är kul. Det här att de körde nu på Sankt Jörgen. Ja. Vi måste i alla fall kolla. Det är i alla fall vårt uppdrag här i denna... Vi som ofta strävar för den här typen av klenoder, att när EM är över, när de har dragit så, för de ska ju återvända då hit mellan matcherna, så som jag har förstått det. Men när det är över och när de har semester, då måste vi kolla om det har glömts kvar någonting. Och vad i så fall svenskarna? Vad som är det en mapp? Är det hänga gubben? Är det ett ex att Dejan glömmer sin munkenbok? Någonting vill vi veta som de lämnade kvar efter sig, som vi kan ta upp här senare.
Robert hittar munken i en papperskorg.
Med anteckningar i, viktiga. Ta upp med Janne.
Ja, det är väl också lite läge, Johan, att bara flika in här att med andra biblas så trängs offside i tidningshyllorna just nu, vårt EM-nummer. Där vi har lite gott och blandat, får man säga, va? Mm. Vi har en längre intervju med Micke Lustig. Du har suttit och kollat på Spanien tillsammans med Wettergren. Försökt få lite koll på det här lite luriga landslaget, va?
Ja, absolut. Det är liksom en liten genomgång av både lite Spaniens storhetstid med sina tre raka mästerskapsguld och det som följde sen och som har lett fram till det landslag som Luis Enrique har nu, som har presenterat som ganska, för att vara Spanien i alla fall, profillöst.
Vad ska vi mest se upp med vad det gäller spanjorna, Johan?
Ja, men jag kanske också ska spara lite, för vi kanske ska säga det, Anders, också att nästa vecka, alltså EM börjar ju nu på fredag. Sverige spelar måndag, va? Och vi har ju ambitionen att komma med en liten extra podd.
Ja.
Så att vi har två poddar nästa vecka. En som vi släpper då kanske redan nästa måndag. Så att vi kan få lite aktuellt införsnack inför Sverige-Spanien. Och så kommer vi också ut med en till i slutet av veckan. Så det kanske inte blir någon på onsdag nästa vecka.
Däremot, då håller vi på den informationen.
Däremot blir det en extra då. Så vi kan väl hålla på mina vassa Spanien-spaningar till det. Men den finns ju att läsa för de som vill då i numret.
Just det. Sen så har vi då också ett... reportage om Nagorno-Karabach. Olof Lund hade med det på sin veckans lista.
Just det, ja. Han gillade det.
Han gillade det.
Ja, men det är en del andra som har uppmärksammat det. Det är ju väldigt speciellt att bara ha fått komma till denna konfliktfyllda region då, Nagorno-Karabach. Och här är man rädd att säga fel och trampa någon armenier eller aser på tårna. Men det är ju då ett väldigt politiskt laddat område som ligger inom Azerbajdzjans gränser, kan man säga så.
Så är det.
Och ganska nära Baku då, som Azerbajdzjans huvudstad, där det snart ska spelas EM-fotboll.
På lördag, va? Tror jag.
Ja.
Schweiz, Ska man spela
Schweiz
där?
Ska spela där.
Wales.
Ja, det var det. Ja. Schweiz-Wales. Mm. Vi har ju redan pratat en del om vårt då också jättelånga reportage från EM 2004. Mm. Som har släppts till och med i lite olika delar och som man kan lyssna på om man vill. Eller om man vill läsa precis som vanligt i tidningen. Och där tänkte jag kanske, Anders, att vi kunde bjuda lyssnarna, känns som de gillar den här typen av grejer, på en detalj som vi inte kom med. Som vi inte lyckades få bekräftad. Mm. Och som vi var ganska arga över att vi inte fick loss. Du vet vilken jag syftar på.
Ja, jag vet. Ja. Och det var ju nästan så att det var där vi ville inleda allting. Hela balletten skulle börja med den här lilla grejen som vi fick till oss. Alltså vi kunde aldrig riktigt bekräfta den.
Nej, så här var det då. Och det här är då när EM-laget 2004, första dagen, de samlas upp i Gimo. Mm. Där man inte längre verkar ligga på träningsläger. Nej. Men i natursköna Roslagen är det väl. Det finns en herrgård där då. Och spelarna anländer lite pö om pö. Någon har någon sen match och faller lite olika dagar. Men Magnus Hedman anländer då. Mm. Och det fick vi bekräftat att han anländer i sin dåvarande fru Magdalena Grafs Hummer. Mm. En ganska stor bil. Mm. Och han kommer in med glatt humör på det här gruset, det välkrattade gruset som finns utanför herrgården. Mm. Och några av spelarna står där. Och så var det då en av spelarna som ville minnas, han var inte riktigt säker.
Vi anonymiserar den här spelaren.
Ja, det kan vi göra. Det spelades musik från Hummern.
Hög musik.
Hög volym. Mm. Hedman var ju även landslagets DJ. Mm. Den som skötte musikvalet i omklädningsrummet. Okay. Och så. Mm. Och här kommer han då in då. Och det är en ganska snygg bild redan. Här kommer Hedman in, lite världsvan i sin Hummer. Och han sladdar i gruset. Och kanske tutade lite också. Var Markoolios mera mål.
Det är så himla gulligt på något sätt.
Ja, man skulle ju älska den bilden. Ja. För Sverige har ju ganska stjärnfyllt lag här då. Med Ljungberg och Zlatan och Henke och Mellberg och så. Mm. Och det snackas om att de ska kunna gå hela vägen. Men så det här lite töntiga men ändå fina. Att reservmålvakten, som det är i Hedmans fall då, kommer in och höjer stämningen ytterligare genom att bränna av mera mål. Så det ekar över Gimo och herrgård. Mm. Vi fick ju aldrig den bekräftad då.
Nej, både du
vi kämpade.
Och jag jagade Hedman. Vi fick tag på Hedman. Ibland satt han och käkade lunch. Ibland var han på gymmet. Alltid. Ring senare. Ring det var lite senare. Så ringde man senare av aldrig svar.
Det var ju lite den där känslan som den gamla Hassan-sketchen. Du, kan jag ringa dig om 3,5 år?
Du, nu kommer de in hit. De ska byta stammar tydligen. Kan jag ringa dig om 3,5 år?
3,5 år?
Ja, september 97 är de klara. Jag måste ta hand om killarna här, va? De har verktyg och grejer. Jag ringer senare. Hej då!
Okej, hej.
Man försökte också, för tredje gången vet man ju att nu kommer Hedman vilja avsluta det här samtalet. Vi skulle säga det, vi intervjuade ju så många vi bara kunde.
Ja, ja.
För att pressa just på den här typen av detaljer, för att göra en rolig text. Mm. Och Hedman, tredje gången visste man, får man Hedman nu? Liksom, lägg inte på. Men han var jävla skicklig på det där. Alltså. Ska precis se. Han var trevlig ändå samtidigt.
Ja, absolut.
Tjena Johan, jättetrevligt att du ringer. Ska precis in här, pröva vid 12. Så var det klick. Och också sådär att vi vill ju bara ha den här lilla detaljen.
Bara den här. Det stämmer att du körde mera mål på högsta volym när du slidade in på gruset.
Ja, och det fick vi aldrig reda på. Och det säger väl något. Alla kämpar verkligen. Vi måste ha bekräftelse nu på en präst till som säger att det pågick sexuella övergrepp. Eller vi måste få en källa till på att det verkligen var fiffel i siffrorna. Men här är det. Vi måste få en källa till på att det spelades mera mål på Gimo herrgård.
Men du vet hur det kommer bli nu, Johan. Texten så finns ju inte denna lilla klenod med.
Nej.
Men när vi sitter här och poddar om 2 år. Och när vi snackar om, du vet, uppladdning inför VM i Qatar eller något annat mästerskap. Kommer vi prata om det här? Kommer du ihåg då när Hedman gled in där på gruset? Det kommer ju överleva filtret och bli en sanning från de här nu.
Ja, för vi lekte ju också med, ska vi säga den ändå? Den är ju så pass harmlös. Mm. Men någonting stoppade oss. Så nu slutar ju scenen då med att Hedman bränner in där och att det bara spelas musik. Men det är detaljerna som gör det. Man vill alltid till detaljer. Det tänkte jag på. Det var en ganska fin text som Anna Friberg hade skrivit. Hon hade träffat Erik Hamrén i helgen. Mm. Inte om du läste den i Expressen.
Nej, men så.
Hon hade, det var väl, om man ska vara taskig mot Hamrén så var det egentligen det vanliga att han vill inte riktigt på riktigt grotta i vad som, hur det var under hans förbundskapitäns tid. Det är lite att en del medier hade ömmat hår, inte han själv och så. Mm. Men det var en fin porträtt och det var en ganska bra tillgång, för hon var med honom uppe i Ljusdal då, där han rensade ut sitt gamla pojkrum eftersom hans pappa nu när han gått bort. Mm. Så det var en ganska bra miljö och ganska känslofylld Erik Hamrén. Men där stod det till exempel då att han höll på att rensa ut sitt gamla pojkrum. Det var bild på pojkrummet till och med. Och sina gamla planscher. apropå detalj då, att man hade gärna kanske velat veta vad han hade på sina planscher. Ah, ja. Någon i alla fall. Ah. Liksom hade han, vad kan det ha varit? Var det Beatles eller var det en fotbollsspelare? Den typen av detaljer lyfter ofta. Mm. Och det var den vi inte fick loss.
Ah, just det.
Här då, på Hedman. Ah. Men det blev väl en del av veckan tyckt bra om det ändå. Bland annat Texas, som twittrade positivt
om, han lyssnar.
Om både text och ljud om EM 2004 då. Mm. Och ja, detta alltså som finns i vårt EM-nummer. Ja, vi nämnde Baku där och Rasmus Kahnbäcks reportage från Nagorno-Karabach. Och efter man har läst det så kanske man frågar sig rimligheten i att det ska spelas EM i Azerbaijans huvudstad Baku, med tanke på Azerbaijans förhållningssätt till den här konflikten och med armenierna och så. Mm. Men det ska det ju göras, som de var inne på. Schweiz ska spela där och lite andra lag också. Turkarna tror jag kanske ska dit. Och Baku har ju överhuvudtaget blivit en plats som de gärna vill att det ska hända stora grejer i. Kan vara Eurovision, och nu i helgen så var det ju ett annat stort idrottsevenemang där. Nämligen, vadå? Har du koll på det?
Formel 1.
Ja, Formel 1 Grand Prix i Baku då. En del av Formel 1-cirkusen. Och jag har ju numera, Anders, ett litet extra öga på Formel 1-loppen. Mm. I och med att jag som så många andra då har fastnat för den här Netflix-serien.
Ja, du har börjat kolla på den nu.
Ja, ja, Drive to Survive. Mm. Gick nästan direkt in på andra säsongen. Mm. För jag hörde då att i den första ville inte Ferrari och Mercedes, de två dominerade stallen, vara med. Mm. Men det skulle de då vara till andra. De ville väl se om det blev en succé först. Mm. Och då tänkte jag att det var lite lyxigt för mig att hoppa in där. Och då är det framförallt under säsongen 2019- man får följa de här förarna och stallen. Och jag som är väldigt okunnig lär mig ju en del. Jag förstår ju till exempel då att det är en sak vem som vinner VM som blir bästa förare. Det blir ju Lewis Hamilton för det mesta. Så även den säsongen. Och det andra stora är ju då vem som vinner stall-VM. Mm. Om det blir Mercedes eller Ferrari eller Red Bull. Och då får man ju följa de här stallcheferna rätt mycket. Som är rätt karismatiska på sina olika sätt. Och rätt hårda nypor också. Mm. Och det som stod ut för mig då, som jag tyckte var mest intressant och som jag inte kanske hade så bra koll på, var ju då när man ska välja andra förare till stallet. Mm. Och vem ska då komplettera Lewis Hamilton till exempel i Mercedes eller Sebastian Vettel i Ferrari? Och då förstod jag hur delikat den rekryteringen är och vilken fin balansgång det är. När man ska välja en andra förare då, så som jag har fattat i alla fall, då är det viktigt att den måste ju vara väldigt bra. För den måste samla in tillräckligt med poäng så att de tillsammans ska kunna vinna stall-VM. Men den får inte vara för bra så att den utmanar kungen. Mm. Och den får inte ha världens största ego kanske. Den måste kunna ta en stallorder att nu måste du sänka farten och släppa förbi försteföraren. Mm. Där hände vid något tillfälle. Jag tror det är lite intressant i Ferrari då. De har en ganska ung kille där som heter Leclerc tror jag. Från Monaco. Och han visar sig vara jävligt snabb. Kanske lite snabbare än vad de trodde. Och han vill ju vinna. Och vid ett tillfälle så får han just en sån här stallorder. Om att han ska lugna ner sig lite. Och släppa förbi Vettel tror jag. Eller i alla fall se till att han kan tjäna några positioner. Mm. För vi har ändå vår första förare. Och då låtsas han först inte höra. Bara kör vidare liksom.
Leclerc alltså.
Ja.
Spjur.
Lite som, det finns en fin gammal text, en novell av Tage Danielsson som heter Busschauffören som tänkte att vad fan. Handlar ju om en busschaufför som har kört samma rutt år ut år in, ute i Huddinge tror jag. Men som en morgon bara tänker att vad fan. Nu kör jag en annan väg.
Jag tar vänster.
Ja, precis. Mm. Och så utvecklar det sig lite saker. Man kan också tänka sig en hare, va? Mm. Du vet, roligt fenomen. Mm. Hade jag varit friidrottsreporter hade det varit kul att skildra en hares liv. Mm. Som åker runt på galen för att hålla farten. Och sen ska de ju kliva av då. Där kan man också tänka sig så här, haren som tänkte att, vad fan.
Ja.
Jag kör på.
Den boken. Haren som såldes in.
Vad säljer han?
Jag vet inte vad han säljer. Såldes in. Spinsk.
Haren som blev munk och sålde sin Ferrari. Ja, och sen accepterar väl han ordern då. Han svär lite, this is bullshit, säger han. Men finner sig ändå i. Men vid något tillfälle så blir det också, för risken är ju då om de börjar resa mot varandra. Och kanske de kör in i varandra. Mm. Båda kanske sladdar ut och måste bryta och då får ingen poäng. Mm. Så gäller ju att ligga på det här att första föraren ska helst vinna. Andra föraren, det är klart han får gärna komma tvåa. Men han kan ligga där trea, fyra, femma kanske. Så vinner vi stall-VM. Så. Mm. Så de har haft det lite problemet. Den blev kanske lite för bra, lite för snabbt. Och Vettel blir hotad också. Det kanske också blir dålig stämning mellan förarna. Som ska vara kollegor men ändå är konkurrenter. Och ofta är det ju så, inte minst med Ferrari då. Att italienarna där, de håller ju verkligen på sitt stall. Mm. De håller på Ferrari och så håller vi på förarna som kör. Men det är Ferrari, det är klubben så att säga. Mm. Medan Mercedes då verkar i många år haft ett ganska perfekt uppsättning. Hamilton har haft en finländare bakom sig, Bottas, som är lagom bra. Liksom, och som tar tillräckligt med poäng så att de både kan vinna individuellt och stall-VM. Och sen har vi Red Bull då, där de har slitit under den här säsongen som jag har sett för att hitta rätt andra förare. Mm. Där har det istället varit att den kanske har varit lite för svag då. De har då ett S som heter Max Verstappen, en holländare. Och så ska de hitta rätt komplement till honom. Och de ger någon ung chansen som visar sig vara enligt Red Bull lite för dålig. Han hamnar lite för långt ner, det tas inte tillräckligt med poäng. Så han får gå. De tar in en annan ung. Jag har inte riktigt kommit till hur det går för honom än. Men där har det liksom varit lite omvänt. De skulle behövt ha en lite bättre. Men som sagt, inte för bra. Och det tycker jag var nästan mest intressant att se på. För då förstår man hur jävla speciell den rekryteringen är. För alla som kör vill ju vinna VM, förstås. Mm. Så. Men de får inte vara för bra.
Ja, just det.
Ja. Och då tänkte jag såklart på lite kanske när man ska balansera en fotbollstrupp. Mm. Antingen i ett klubblag eller som i ett landslag nu. Mm. Sverige har ju sagt det, Jan Andersson, att vi ska vara bäst i världen på lagsammanhållning.
Mm. Väldigt svenskt. Eftersom man vet att man inte kan vara bäst.
Ja, precis. Om det är väldigt tyskt egentligen att inte glömma mappar på hotell, så är det väldigt svenskt att säga att vi ska vara bäst i världen på lagsammanhållning.
Absolut.
Och då skulle man kunna tänka sig då att, speciellt kanske när det kommer till en målvaktsuppsättning, skulle det vara så att landets, den som man identifierar som näst bäst, eller kanske till och med tredje bäst, man har en känsla att den personen har ett jävligt stort ego, då kanske man inte väljer den som är näst eller tredje bäst. Nej. Då kanske man väljer nästa på tur som man vet kommer bidra till en positiv stämning trots att han inte kommer få spela. Tvåa nu i Sverige är väl Nordfält, får man säga, va? Och tre är då Kalle Jonsson. Men ja, ponera då till exempel att han vore en problematisk karaktär som riskerar att bli sur och kanske till och med sätta krokben för Robin Olsen eller Nordfält. Mm. Så, då är det bättre att ta med den som kanske är fjärde bäst som trea om den visar sig vara en bra person att ha med i en grupp då. Lite så kan man ju tänka. Och målvaktspositionen tänkte jag är kanske det närmaste man kommer de här Formel 1-uppställningarna. Mm. För där är det ju ganska givet då vem som ska vara etta och tvåa. Visst, lite mer modernt idag kanske att tvåan får spela lite mer. Det är så många matcher som tvåan kanske får ta hand om ligacupen och står allting precis där eller så. Och kanske är det lite kortare avstånd. Jag vet inte, förr var det ännu mer så att ettan spelade alltid om man inte var skadad eller sådär. Men i grunden är det så att man vet vem som är etta och tvåa i alla fall. Och samtidigt ska de då träna ihop och vara kollegor. Och den som är backup förväntas vara stöttande i alla lägen, trots att alla vet att den vill ju spela egentligen. Så där kan det ju vara, tänker jag, lite delikat när man ska rekrytera en reservmålvakt eller en backup då, till exempel. Då. Att den ska inte direkt komma in och göra Allison osäker eller arg eller att det blir dålig stämning. Men den ska ändå vara absolut tillräckligt bra om Allison går sönder då, spela. Så.
Ja.
Det är kanske närmaste man kommer då.
Ja, precis. Sen är det väl så också att, menar, hade jag varit sportchef och jag hade haft en given första målvakt som är 30 år, det är ingen ålder för att vara målvakt, så hade jag kanske inte velat ha en jättelovande 20-åring som reservkeeper. Om jag tänker att jag precis skrivit ett nytt kontrakt med första målvakten på 4 år. Jag tänker att han ska vara kvar här i minst 4 år. För den unge där, han har ju mycket svårare för att det är lättare för honom att säga this is bullshit när han inte får spela. Han känner, fan, jag är ju vassare, jag är hungrigare än vad den här gamla gubben är. Det är ju bättre att ha en gammal stöt på bänken, skulle jag säga, som finner sig i att jag är andra keeper. Jag är nöjd med det, jag har fått kontrakt, jag vet att jag ska vara här i 3 år.
Så här pepperina.
Ja, lite typ pepperina, så som det blev för honom.
Ja. Ja, men det finns ju en del, för det är klart att det har förekommit rätt mycket där det inte har blivit då den bästa stämningen mellan ettan och tvåan, eller de som konkurrerar om vem som ska stå i mål helt enkelt. Vår gamla favorit David James. Mm. Får jag kalla honom för vår gamla favorit?
Ja, det får man göra.
Ja. Jag tror jag gillar honom så mycket för att han är så svår att ringa in. Mm. För han var ju verkar ju varit ganska smart, och apropå munken som sålde sin Ferrari, så var han ju med i något så här läsprojekt för att få fler unga engelsmän att läsa och engagerat sig för det, och han var ju inte rädd för att flytta till Island. Och samtidigt så hade han ju också en del som var, han berättade väl att han hamnade i Aston Villa, va, efter Liverpool.
Ja, det gjorde han nu.
Och att det var resultatet, klenoden bakom den är ju att de var ute ett gäng på krog och satt och drack en hel del, och han var lite lullig, och så stötte han in då i villabossen Doug Ellis, att han var. och började snacka lite grann och frågade hur läget var med Ellis. Och han sa, sådär, vi har ju precis blivit av med Mark Bosnic. Mm. Kanske bästa målvakten i ligan. Och då hade en lite halvfull James sagt att du kollar ju på den bästa redan. Jaså, säger du det? Och lite senare så fick han ett erbjudande och hamnade i Villa då. Ah, och också det där med, vad var det han sa? Vi har ju en gammal fint reportage om David James. Ah. Just när han var på Island, som Erik J. Almqvist gjorde. Mm. På Västmannaöarna. Och där berättade han väl också hur han handskades med sin nervositet. Mm. Det var ju att han runkade som ett as.
Just det, var det han gjorde.
Ja, men han var både fin och ful. Ah, på ett sätt som, han var en hel människa. Ah, är David James. Men han berättade då i någon intervju när Liverpool värvade Brad Friedel. Mm. Det var länge sedan. Det är roligt, för när jag läser de här gamla texterna, ofta är det Guardian, då är det högst upp gulmarkerat, som en liten varning nästan, står det "This article is more than 15 years old." Som en signal till mig att, ska du inte kolla lite mer kontemporära saker? Ja. Men där berättar James då att han var väldigt mån om att vara inte kompis med Friedel när han kom. Det var bara ett hot. Han hälsade inte på honom ens en gång. Och Hollier, som var tränare då, fick då ta ett snack med James om att du måste ta honom i hand och välkomna honom till klubben. För det här gynnar inte någon att det ska bli dålig stämning. Mm. Och så verkar han ha gjort det så. Vissa har ju dragit det ännu längre. Vi hade en gammal holländsk målvakt som stod i PSV. Hette han Waterhuis kanske. Mm. Var livrädd när det kom en tysk målvakt dit. Kock. Så han lär då ha gått upp mitt i natten när de delade hotellrum och satte på tvn högt för att störa Kocks nattsömn. Gissa då inför matchen han visste att Kock skulle spela, för han själv borde ju också förlorat sömn, kan man ju tycka. Så. Och apropå tyskar då, har vi ju förstås den gamla härliga fejden mellan Jens Lehmann och Oliver Kahn.
Ja, just det.
Nu när vi kommer till mästerskapstider.
Ja. Ja, fan, vi
vem höll du på där?
Ja, det var nog Hugo som stuckade. Det var ingen av dem riktigt, tror jag. Men i efterhand, Kahn.
Ja.
Nu, idag säger jag det. Han backar, ja. Han sitter, det är min gubbe alltså.
Lite bortglömd Kahn.
Ja, vi satt ju här och kollade detta för någon vecka sedan och det visar sig att Kahn skulle kunna vara så till och med att han var den första målvakten någonsin som blev utsedd till VMs bästa spelare 2002.
Den där Tyskland gick i final. Ja. Just det, det var ju egentligen inget jätteprofilstarkt tyskt lag. Ja. Han räddade dem väl några gånger. Inte minst mot USA, tror jag. Ja. Någon match där han gjorde en massa räddningar. Ja, det kanske var så.
Ja, att han blev skulle kunna vara så.
Ja. Ja, han var ju en av de bästa i flera år. Och vaktade Bayerns kasse. Och då var Lehmann då ofta just bakom. Han var tvåa då i landslaget. Mm. Och då gnällde Lehmann en del. Och Kahn svarade ibland. Det blev det här härliga tyska ordkriget. Där en går ut i kicker. Mm. Den andra svarar i vält. Det gillar man. Men ser man i efterhand så framstår det faktiskt mest som att Lehmann är gnällspiken. Det verkar oftast att Kahn mest svarar och att han helst egentligen inte vill snacka så mycket om det här. Men så ställs det ju på sin spets då inför att Tyskland ska hemma VM 2006. Och då är det bryderier i den tyska ledningen vem de då ska välja av de här alfahannarna till etta. Och Sepp Maier, gamla landslagsmålvakten.
Prata med deras bild.
Ja, det gjorde han nog, tror jag. Han pratade med Bildzeitung. Gammal landslagsmålvakt och målvaktstränare sedan många år. Han går då ut offentligt och tar parti för Kahn. Mm. Lehmann kan gå och hänga sig, säger han. Och vad tror du hände med Sepp Maier då? Det händer samma sak som för gubben som glömde mappen i Göteborg.
Han får
sparken. Ja. För det blir ju så sen att de väljer Lehmann.
Han kan gå och hänga sig.
Ja, Lehmann kan. Det var väl sagt på skämtsamt sätt.
Ja,
men det föll inte i god jord.
Nej,
han fick gå. Och de valde Lehmann då. Mm. Bierhoff och Klinsmann och Löw var det väl säkert som satt och konfererade vem vi ska välja. Så de ringer upp Lehmann som ju står i Arsenal då i april eller något och säger att du kommer vara vår nummer ett. Mm. Och det går väl ganska bra för Lehmann. Han gör ju den här berömda straffräddningen när han har sin lapp framme, du vet, mot Argentina. Men det framstår också som att Kahn var en ganska bra backup. Där ska man ju verkligen kunna tänka sig att han var sur då, stått i jättemånga år och varit en av världens bästa målvakter.
Ja, framförallt har Lehmann baktalat honom.
Ja, exakt.
Men han, flera gånger.
Ja, men efter vad vi vet så han kanske inte var liksom gladast i gänget. Nej. Men verkar inte ha dragit ner stämningen och han ska önska att Lehmann lycka till och så. Mm. Och sen visade det sig Lehmann att han inte var så stor själv. För du vet vad som händer i klubblaget i Arsenal?
Almunia.
Ja, Almunia kommer dit. Kanske var Almunia, den här ganska okände spanjoren var ju när han kom till. Han hade ju inte haft någon stor karriär i Spanien när han kom till Arsenal. Som just backup. Lehmann gör kanske några missar och Almunia får chansen kanske när Lehmann är skadad någon gång. Och plötsligt så är Almunia permanent val för Wenger. Mm. Och det tar ju Lehmann väldigt dåligt. Han försöker baktala, ofta i tyska tidningar.
Kicken?
Yes. Säkert kicker. Uh-huh. Vält. Süddeutsche Zeitung.
Ja, den är lite för fin för den typen.
Kanske. Men det är också något som att Lehmann kanske inte tror att det når England. Men det når ju. Han, bland annat så anmärker han på att Almunia inte har någon stor karriär i Spanien bakom sig och att han blev målvakt först när han var 30 år. Mm. Han säger ganska taskiga saker om honom och inte alls särskilt stöttande. Och säger att han har inte vunnit en enda match åt Arsenal och så. Och så kan man inte ha det. Och det blir ju jävligt taskigt mot Almunia. Almunia tiger då, han vill inte ge sig in i något ordkrig. Men Lehmann fortsätter liksom på och till slut gör då Almunia en intervju.
Med AS.
Han gör den med Guardian.
Guardian.
Och vad tror du, vad står i gult när jag klickar upp den? This article is more than 15 years old. Och där talar han då ut och säger att det här är en ganska absurd situation. Jag har ju en backup som hatar mig. I rewritesen blir det också rubriken. Almunia colon Lehmann hates me.
Tydligt.
Tydlig och bra rubrik.
Lika tydligt som rubriken på den tyska dossieren av Sveriges landslag. Schweden.
EM-rapport. Ja, men där berättar han då hur konstigt det är. Jag kommer dit varje morgon och vet precis vad som väntar. Jag vill säga att här kommer han finnas som bara vill mig illa. Liksom. Mm. Och så är det att jag har ingen anledning att prata med honom. Nej. Han verkar komma, han hänger hellre med de andra målvakterna, Fabianski och Manone. Kanske.
Ja, visst det. Ja. Fan, Almunia hade också... Men
sen kan man ju säga att Almunia var ju inte... Arsenal hade behövt en bättre målvakt.
Ja,
om vi ska gå in där.
Absolut. Absolut. Men Almunia hade ju också, han hade ett snällt utseende, får man säga. Visst, han hade den blonderade frisyren ett tag. Den kanske inte riktigt klädde honom.
Nej,
men han hade ett snällt utseende. Och så Jens Lehmann hade det här liksom, liksom tydliga kinbär. Så arg ut.
Ja, men det är också något med Lehmanns blick. Att han hela tiden också tror att någon är ute efter mig.
Precis.
Han ser liksom alltid lite misstänksam ut. Och det var ju så. Före VM 2006 så spelades ju Champions League-finalen. Och där fick ju, där var ju Lehmann fortfarande nummer ett då i Arsenal. Men där fick ju Almunia komma in efter utvisning.
Just det.
Och han släppte ju visserligen in två mål, men det var väl inte hans fel. Och så småningom tog han över platsen. Men Lehmann stöttade honom inte alls. Nej. Och verkar bara ha varit ett rövhål mot honom. Mm. Och till slut så lämnar ju Lehmann också Arsenal. Mm. Sen tappar jag också Almunia platsen så småningom. Det är väl Kersny som kanske kommer in där. Så, och han var ju kanske, han skulle behövt vara lite bättre. Det är en annan dörr vi inte behöver öppna riktigt. Men där har man ju verkligen ett exempel då på när det faktiskt blir, det kan ju inte gynna någon. För det verkar, alla andra vittnade om att Almunia, han verkar ha varit ganska populär i Arsenal bland andra. Han verkar ha varit en sympatisk person helt enkelt. Och att det är Lehmann som är den konstiga här.
Sen kan man ju tänka då det här, om man ska ha en peppande andre keeper. Om man nu ser då på Sverige utifrån, såg du landskampen i lördags, Johan?
Jag såg det mesta lite i efterhand.
Ja, så är det ju så att det kan inte vara lätt för Janne de här dagarna fram till Spanien-matchen. För att det är så himla svårt, de här offensiva positionerna. Det är ju, om man startar med Kulusevski och Isak. Och Isak gjorde väl en av sina sämre insatser som man har sett på sistone i landslaget. Kulusevski är aningen bättre. Men sen så kommer då Quaison och Berg in. Och direkt hittar varandra, det blir ett mål. Och de har ju ändå på något sätt tagit... Det varit mycket mer delaktiga i att Sverige är med i EM än vad Kulusevski och Isak har varit.
Ja.
Och det är ju inte så, och man har ju fått de frågorna många gånger nu.
Plus Janne. Också då, Quaison gör mål mot Finland och assist direkt mot, och Berg gjorde mål, så de har lite att visa upp i
absolut.
Poäng också.
Och Janne har ju fått frågorna många gånger nu sådär, om det är så att det är de två och de två, eller kan man kasta om hur som helst? Och då säger han väl mer eller mindre, ja det kan man nog tror jag. Så det måste inte vara att det är Isak och Kulusevski som spelat till exempel. Men för varje dag som går nu är det en vecka när vi sitter och spelar in detta till avsparken, så han kan ju inte vara bestämd. Han kan ju omöjligen veta.
Eller? Janne själv. Janne. Ja, absolut. Och det här blir lite intressant då, om de nu har som ledstjärna att vi ska vara bäst i världen på lagsammanhållning. Så hittills så talar ju inget för att det skulle vara dålig stämning, men det framstår ju som att den utmaningen är mycket större om man jämför med när de var spelade VM i Ryssland då. så som jag minns det så här i efterhand, så var det ju inte jättemycket tveksamheter kring vilka som skulle spela där. Nej. Om man tar forwardspositionerna då, så spelade ju Berg och Toivonen. Det kunde väl alla se att det är inte världens bästa anfallspar. Mm. Men inte skreks det jättemycket efter att Thelin eller Guidetti skulle spela istället. Och samma sak i försvaret då, det var ju Granqvist och Lindelöf. Jag tror Pontus Jansson spelade väl i första när Lindelöf var sjuk, men det var inga konstigheter. Sen kom Lindelöf in och var bra, alla köpte det. Ja. Nu finns det väl, det är inte så många frågetecken bakåt längre. Danielsson har väl kanske tagit den där platsen bredvid Lindelöf nu. Mm. Det är väl frågan då om Augustinsson är frisk och tar Pierres plats till vänster då. Utan det är ju offensiven. Men där kan man ju verkligen tänka sig att det blir en utmaning för honom. För man känner ju själv så. Att alla de här fyra, och nu nämner vi inte ens Jordan Larsson. Nej. Som finns där
som
också.
Som en liten joker.
Ja, han gör väl det, men en joker med rätt långt i planen just nu. Men där känner man ju att alla är ju tillräckligt bra för att spela. Det blir konstigt hur man än gör nästan. Marcus Berg då, som alla räknar med honom för att man tänker att Janne kommer spela honom. Så därför diskuteras inte han så mycket. Quaison som var bra på vägen och som verkar vara i form nu. Och som framförallt, som du säger, verkar ju ha en bra kemi med Marcus Berg. Kulusevski, ska vi bänka honom? Han spelade Juventus, han var ju också rätt bra, jättekonstigt. Ska vi bänka Alexander Isak som har gjort 17 mål i La Liga och som är kanske den med störst potential? Vilka beslut han tar där, så kommer ju någon, även om de kommer hålla masken utåt, tycka att de borde spela. Och så fanns det inte riktigt förra gången. Och vi möter då Spanien i premiären, som visst står inom Spanien är nu att de inte har lika profilstarkt lag som vanligt, men man får säga att det är ett ganska bra lag. Och de ska spela hemma i Sevilla. Låt säga, jag får också känslan att Luis Enrique trivs med lite mer det här, att det ska vara ett kollektiv som jobbar hårt och sådär. Låt säga att Sverige förlorar där, inte jätteosannolikt att de gör det, redan där då sätts ju stämningen på prov lite, och det finns mycket mer konfliktytor, för det finns många som kommer skrika efter sina killar, och de kommer kanske själva kommer känna att de borde ha spelat. Så vad han än väljer, om det inte stämmer perfekt mot ett jättesvårt lag, Spanien, nu har de ju bara mött, ursäkta, men lite skitgäng faktiskt, då blir det en helt annan grej. Då sätts det på prov, det där, den där ledstjärnan, skulle jag säga. Jag tror precis som du, jag tror inte han själv vet.
Exakt. Men, nej, och det lurar ju också då högerkanten, med tanke på att Claesson är väl den som man kanske känner ändå lyckades spela sig eventuellt bort från en startelva, framförallt då nu mot Armenien. Känns som att han inte riktigt är på hugget, och så snackas det om Sebastian Larsson att det är hugget som stuket mellan de två högerkanten. Det gör det också så att Kulusevski, man kan ju inte sätta ner honom på kanten. Jag har svårt att se att de gör det. Sätter Kulusevski på högerkanten och så spelar de till exempel Berg och Quaison, eller Berg och Isak. Jag har svårt att se att de gör det, för sen är det Forsberg på den andra och så är det två centrala.
Ja, särskilt kanske mot Spanien där man ändå får förutsätta att det blir rätt mycket defensiva uppgifter. Att de skulle våga köra Kulusevski på en kant där. Jag tror inte det. Lite rädd att det blir, att de har Spanien i första, om de förlorar den, att det kan bli ganska hattande. Att han inte riktigt kommer hitta vad som är det ultimata paret. Det är inte lätt för någon att veta. De här har inte spelat så mycket ihop heller.
Men nu ringer Janne dig och frågar: Johan, detta är en omöjlig situation för mig. Hur ska jag starta mot Spanien? Vad säger du då?
Ja, då hade jag nästan startat med Kulusevski och Isak. Men jag, liksom, jag rundar, för Marcus Berg anses bara vara given. För alla vet att Janne håller honom så högt. Och att han också är viktigt defensivt och så. Men lite som att de andra inte ska kunna spela defensivt. Det är klart de kan. Ja. Kulusevski är inte så dålig uppspelspunkt heller.
Nej. Jag säger som Anders Limpar sa i Olof Lunds podd idag. Han spelar Juventus, klart han kan försvara.
Ja, ja, men lite så. Men kanske, för jag vet ju att du, vad jag säger, kommer du spela Berg, Janne? Så. Och då hade jag kanske jag hade sagt Isak där ändå, tror jag.
Ja, det känns ju festligast, piggast på något sätt.
Ja, men det är konstigt att han spelar som Kulusevski på bänken. Ja. Så han blir väldigt beroende av att det går bra mot Spanien. Utifrån vad han har valt, tror jag. Och så sätts den där sammanhållningen på prov då. Vad händer med grejer den här veckan? Du vet vad som händer på torsdag?
Nej.
På onsdag först har vi sommarfest.
Ja, det har vi.
Ja, det ska bli kul. Då ska jag slå dig i minigolf.
Det ska du säkert göra.
Sen på torsdag utses ju årets sommarpratare.
Ja, det är det du tänker på. Det är en liten tradition vi har ju på den, va?
Ja, egentligen brukar väl traditionen vara att en av oss har facit. Den andra har inte fått kolla.
Ja, just det.
Och ska se hur många sportpersoner den kan gissa. Men har vi några potentiella sommarpratare i EM-truppen, tänkte jag på.
Känns det som att det är lite för tidigt att de kontaktar dig igen?
Nej,
nej,
det tror jag inte. Tror du?
Känslan är
också så här, först är det då vad sommarredaktionen skulle vilja ha. Mm. Och sen om de skulle kunna tänka sig att göra det blir ju nästa fråga då. Men nej, de har väl hängt med till, de kollar lite med Rickard Henriksson sådär i tid. Vilka är heta? Så bara, oh, flyttade tidigt säger du. Sådär, påbrå inte riktigt som Albin Ekdal.
Juventus, de är bra va? Ja, men då så.
Ja, jag ska tänka mig. Men Isak förstås.
Ja, absolut. Men där tror jag nästan att hans lite Greta Garbo-personlighet ligger honom i...
Behöver den referensen uppdateras? Jag har själv använt den nyligen med den Greta Garbo. Det var länge sedan nu.
Ja.
Måste ha funnits folk efter det.
Ja, vi får klura för det. Ja, jag vet inte riktigt med Isak alltså. Men jag skulle kunna tänka mig Daniel Ekvall.
Mm. Landslagets psykologiska rådgivare.
Ja, precis. Mm. Det känns som att det ligger lite i tiden. Så... psykologi. Ja, tror inte det.
Men ja, han är ändå helt okänd.
För Janne körde väl, det var förra sommaren eller?
Nej, var längre än så. Ja. Förra sommaren körde väl Albin Ekdal kanske.
Ja, det
kanske.
Var kanske VM 2018 sommaren.
Ja, det var nog när han var ny. Det var ju det blev lite småstorm när han tyckte att de skulle sjunga nationalsången. Ja, sådär, vet du. Och Albin Ekdal har ju kört redan. Har Granen kört? Det har de märkt här. Många verkar tycka mycket om honom.
Ja, och nej, det har han inte gjort.
Det finns några givna svenska spelare som man ändå kan sortera bort, tror jag. Mm. Robin Olsen kommer inte sommarprata. Nej. Pierre kommer inte sommarprata heller och inte Lustig heller. Riktigt. Det måste vara något. Jag tror på Isak och Kulusevski att de har fått frågan i alla fall.
Ja, ja. Sebastian Larsson?
Nej. Ja, kanske. Men nej, jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det krävs någonting mer, tror jag. Jag gissar Isak och Kulusevski.
Ja, men när vi pratar om fotbollspersonligheter och sommarprat, vi pratade om detta för några veckor sedan när Brandao blev viral efter att han blev
utsatt för ett rånförsök.
Ja, i Sao Paulo var det.
Ja.
Mm. Och det känns som att han, det hade ju blivit jätteroligt, tror jag.
På den kändaste, rikaste gatan. Det framhöll han ju mycket att det var så konstigt.
Ja.
Nya paulist!
Han hade gjort det jävligt bra, tror jag.
Ja.
Och det känns som att han nu, han fick det där sista lilla som liksom knuffar honom över krönet så för att verkligen, nu vet alla vem man är, behöver man inte riktigt introducera honom.
Mm. Så. Kanske. Ja, vi får se. Jag gissar Isak Kulusevski, någon av dem. En grej jag tänkte bara på, Anders, innan vi rundar av här.
Yeah.
Så att det inte framstår som att vi... Det är såklart, ingen kan ju mäta exakt hur viktigt det är med en bra lagsammanhållning. Men vi är överens om att det finns mycket att vinna. Om man är beredd att kriga för den som står bredvid i alla lägen. Någon slags band of brothers-tänk. Mm. Man skulle ju kunna hävda då... för det här är ju en tid där lagsammanhållningen kanske är svårare att få till än vanligt. Speciellt i klubblag där spelare byter klubb mycket oftare. Man hinner inte vara med varandra lika länge. Det finns agenter som vill se flyttar till större klubbar och så. Och ja, man odlar sina personliga varumärken. Och här har väl du själv sett att det är kanske för hårt uttryckt att säga att fotbollen håller på att bli en individuell idrott. Men lite så ändå. Alltså du berättar ju för mig, alltså med dina spaningar och erfarenhet från ungdomsfotbollen, att det redan på ganska ung nivå, redan då är spelare som tar hjälp av privattränare och så för att få extra träning för sig själva.
Ja, gud, ja.
Det tyckte jag var superintressant. Mm. För då skulle man kunna hävda också att man får kämpa ännu hårdare och hålla den här kollektivismen.
Mm. Mm.
Samtidigt då som man också kanske skulle kunna hävda att om man lyckas så är det mer att vinna på det också. Ja. Så. Har du några tankar där?
Ja, nej, men först och främst den här med individuella tränare. Det har fullkomligt exploderat. Och säkerligen mer i de större städerna i Sverige och så. Man ser i Stockholm och så man är inne i den svängen och min son och hans kompisar, de har koll på de här coach, vad de, coach X och coach Y och sådär.
Mm.
Vad de håller på med, följer dem på Instagram och så. Och det finns ju en uppsjö alltså.
Behöver man ha licens för att vara?
Nej, du kan kalla dig coach Joje och köra och ta några hundringar för en timme.
Mm.
Och det finns ju de som kör också.
Klenodutbildning.
Det finns ju de också som kör nu i pandemitiderna och sådär, så har också man kunnat köra på distans, du vet. Att man har bara facetimat med sin coach. Och så får man då drilla sig olika grejer.
Det måste ju vara väldigt mycket en föräldragrej då. De känner att så här, min son eller min tjej behöver ännu mer av talang som verkligen måste ut.
Absolut. Och jag säger väl liksom inte att det är fel alltid. Därmed så känns det som att vissa kanske inte erbjuder så himla mycket, som man säger. Som om man har någorlunda vettig ungdomstränare själv så kanske det räcker. Men det skulle kunna vara så, om man vänder och vrider på det, att de här killarna och tjejerna som spelar i en breddförening, som känner att fan, jag vill ha mer, jag vill träna mer än 2 gånger i veckan. Istället för att de ska byta klubb till någon av liksom elitklubbarnas ungdomsakademi och så, då kanske det kan vara en räddning att de stannar kvar lite längre i sin liksom moderförening, om de kan komplettera med lite mer för att de ska liksom få sitt begär efter fotboll eller liksom utvecklas det här drivet. Då kanske det kan göra att de stannar kvar lite längre, så att det behöver inte bara vara liksom, det låter ju sådär negativt när jag sa det finns så jävla många, det är säkert jättepositivt för många.
Ja.
Samtidigt så blir det ju också en ekonomisk grej.
Ja,
det är inte alla som kan pynta. Nu vet inte vad de kostar, men säg att de kostar 700-800 spänn för en timma. Ja, det är inte alla som klarar av att göra det. Och nej, så blir det en liten jämförelsegrej så mellan killar och tjejer som är 10, 11, 12 år gamla. Ja, nu har jag gått här 2 gånger i veckan och så sitter någon annan, fan det hade jag också velat göra, men det har inte mina föräldrar råd med.
Nej.
Det är inte så kul.
Nej, man brukar ju säga ändå att fotboll är en förhållandevis billig sport. Mm. Men så här, börjar det bli en klassgrej
det
av det också. Jag säger inte att själva grejen är dålig om man vill träna extra, men att det kanske ändå bidrar till att man är sin egen person väldigt mycket tidigare. Mm. Och vi vet ju också, om man är riktigt duktig får man en agent mycket tidigare och kanske en sponsor och sådär.
Precis.
Och att det bara gör något kanske när en tränare sen ska bygga den här gamla lagsammanhållningen. Mm.
Exakt så.
Att det bör vara svårare, inte minst i klubblag kanske.
Mm. Ja, Johan, det här avsnittet har vi gjort i samarbete med Volkswagen, och det är ju passande eftersom de också sponsrar sommarens stora fotbollsfest, EM. Volkswagen hoppas på mycket spänning, fantastisk underhållning och inte minst massor av vackra mål. I fotbollens dramaturgi ingår också att hålla nollan, och det gäller även i matchen mot klimatförändringar. Volkswagen menar att vi måste hålla siffrorna nere, och där har den nya generationens elbilar en stor roll att spela. Volkswagens ID3 och familjesuven ID4 går på 100% el. De kommer långt mellan laddningarna och dessutom byggs de koldioxidneutralt. Laddar du med förnybar el minskar du klimatavtrycket och hjälper till en bra bit på vägen mot noll koldioxidutsläpp. Om man vill veta mer om Volkswagens laddbara modeller går man till volkswagen.se.
Mm, ser just nu när vi spelar in det här att tidigare Elfsborg-spelaren frias i rätten, döms inte för mutbrott och spelfusk.
Ja, då säger man. Ja.
Friande dom i tingsrätten alltså för den allsvenska spelaren som står åtalad för mutbrott och spelfusk.
Mm.
Det kan vi kanske återkomma till på något annat avsnitt. Vi påminner då om att vi ses i spelarbussen förstås på fredag, ni som prenumererar och följer oss där. Och Anders och min match där och våra resor. Men nästa vecka då som sagt, lite annorlunda. Första riktiga EM-veckan, och då kommer vi med 2 avsnitt. Ett i början på veckan, håll utkik måndag. Och ett framåt fredag där. Det är lite inför eller intill Sveriges matcher rätt mycket. Så inget på onsdag, deppa inte för det, för ni får 2 istället.
Så är det. Det är bara att hålla koll på sitt poddflöde, så ser man att det uppdateras där med lite extra grejer i nästa vecka helt enkelt.
Så är det. Då säger vi tack så mycket för idag. Och önskar er en fortsatt trevlig vecka och en trevlig EM-premiär.
Ta hand om er. Hej då.